Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext den 18 söndagen efter trefaldighet. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Markus i det 10 kapitlet och från den 17 versen. När Jesus skulle vandra vidare sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade: Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Buden kan du. Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor. Mannen sa: Mästare, allt det har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom i kärlek och sa: Ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga. Så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket. Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar: Hur svårt är det inte för de som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev förskräckta över hans ord, men Jesus sa än en gång till dem: Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra: Vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa: För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, Jesus har befunnit sig på en plats som vi ska säga lite mer om senare. Men när Jesus nu är på väg att lämna platsen så springer en man fram till honom. Han är ivrig. Han har en viktig fråga som han vill ställa till Jesus. Ända sedan han var liten har han levt i enlighet med de bud han fått lära sig. Och inte mörda. Inte begå äktenskapsbrott. Inte stjäla. Eller ljuga. Inte lura någon på det som är hans. Och hedra sin far och sin mor. Han måste ha varit ett barn som gjorde sina föräldrar stolta. Ett barn som de andra barnen lätt hade kommit överens med. Och han hade fortsatt att leva på det sättet. Ändå upplevde han att det var någonting som saknades. Därför vill han nu fråga Jesus. Han ser att Jesus är på väg därifrån. Han springer fram till honom, faller på knä och frågar: Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Ja, vad skulle vi svara på den frågan? Vi vet vad Bibeln ger för svar. Aposteln Paulus får en liknande fråga av sin fångvaktare. Och Paulus svarar genast: Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Och Jesus själv säger: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Här kommer en man som verkligen vill veta vad han ska göra för att få evigt liv. Han springer fram till Jesus för att få ställa frågan: Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Ja, vad skulle vi egentligen svara på detta? Om någon kallade mig för gode mästare, så skulle jag undra hur det var med hans verklighetsuppfattning. Om det är någon som känner mig så vet han att jag är en syndare. Och om man inte känner mig, varför tror han då att jag är god? Tror han att människor, i alla fall de som gör sitt bästa, är goda? Och så var det med mannen som föll på knä inför Jesus. Han känner inte Jesus. Men han tänker att Jesus måste vara en god människa. Precis som han själv är en god människa. Som har hållit buden sedan han var liten. Han behöver bara veta vad som saknas för att bli fullkomlig. Och då ska han göra det också och vinna det eviga livet. När han kallar Jesus god så gör han det inte för att han tror på Jesus. Utan för att han tror på människan. Varför kallar du mig god, svarar Jesus. Ingen är god utom Gud. Det är som om Jesus säger: Förstår du vad du säger när du kallar mig god? Om du tror att jag är Gud så har du rätt. Men om du tror att jag är en vanlig människa, så känner du inte människa. Jesus förklarar sen för mannen varför han inte ska tänka sig människan som god. Genom att hålla upp lagen som en spegel framför mannen. Och han börjar med det mannen kan känna igen sig i. Att inte mörda eller begå äktenskapsbrott. Inte stjäla eller ljuga eller lura någon på det som är hans. Att hedra sin far och sin mor. Mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung, svarar mannen. Han har levt så gott han har kunnat. Men han har ännu inte förstått eller tagit till sig vad Jesus menar när han säger att ingen är god utom Gud. Och samtidigt finns det ju något skäl till att han har kommit till Jesus för att fråga hur han ska få evigt liv. Han har inte bara råkat hamna i diskussion med Jesus, utan han har själv sökt upp honom. Och han har sprungit till honom för att inte gå miste om tillfället. Det är en lite underlig situation. En man som tror på sin egen godhet, men ändå är så ivrig att söka upp Jesus för att få hjälp och få det eviga livet. Ja, någonstans vet han att han inte räcker till. På något plan så anar han att även om han till det yttre har hållit dessa bud, så har han ändå inte gjort allt vad Gud kräver. Och Jesus kommer strax att avslöja vad som finns i mannens hjärta. Han har börjat med att tala om buden, så att det ska bli tydligt att det han fortsätter med, det är inte någonting nytt, utan handlar också om Guds lag. Jesus såg på honom i kärlek och sa: ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga, så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Säger Guds bud att vi måste sälja allt vi äger? Nej, men det står någonting annat. Så att om vi håller det som står, då kan vi också lämna alla våra ägodelar. Det är inte ägodelarna vi ska förtrösta på. I våra hjärtan ska vi ha vår kärlek och vår förtröstan till Gud. Om vi inte kan tänka oss att lämna det vi äger, vad är det då vi älskar mest? Vad litar vi på i så fall? Mannen som trott att han hållit hela Guds lag får plötsligt en insikt i hur det egentligen står till. Han har inte ens hållit det första budet, att inte ha någon annan Gud än den enda sanna guden. Men han har inte tagit en bit trä eller järn och gjort en skulptur som han tillbett. Till det yttre har han bara bett till Gud. Men i sitt hjärta har han haft sin tillit någon annanstans. Och när han nu uppmanas att lämna detta andra, så märker han att hans hjärta inte vill. Och han kan då förstå att även om han till det yttre har hållit de andra buden, så har det varit annorlunda med hjärtats lydnad. Sälj allt du äger, så kommer du att ha en skatt i himlen. Ja, nu har mannen sin skatt på jorden. Hans hjärta är fäst vid ägodelarna. Jesus vill lösa mannens hjärta, så att det kan fästa sig vid skatten som är i himlen istället. Det är ju inte så att bara den som är fattig är välkommen hos Gud. Det är inte så att vi ska betala genom att ge bort allt vi äger för att få komma in i Guds rike. Men däremot kan vår jordiska rikedom vara ett hinder för att se den verkliga rikedomen. Om vi tror oss vara rika, så kan vi tänka oss att vi inte behöver det Gud ger oss. Här har vi en man som tror på människans godhet. Han tänker sig att han själv har hållit Guds lag. Och han är dessutom rik rent ekonomiskt. Det är en lyckad man. Han ser inte sitt behov. Men när han hör Jesu ord, så börjar han se hur fattig han är. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket. Vilken kontrast mot när mannen först kommer, när han springer och faller ner på knä och frågar Jesus vad han ska göra för evigt liv, för att få evigt liv. Nu har han sett vad han saknar och han går bedrövad därifrån. Ja, om det hade varit någon annan än Jesus som bemött mannen på det här sättet, så kunde man tänka, vad misslyckat. Men vi vet att Jesus, han vet vad han gör. Och vi får tänka på att Jesus lite då och då får den här typen av reaktion på det han säger. Vi minns ett annat tillfälle när han talar till många människor om att han ska ge sitt kött för att världen ska leva. Och det står då om hans lärjungar, inte de 12, men andra lärjungar som följde honom. Många av hans lärjungar som hörde det sa, detta är en svår tanke. Vem står ut med att höra den? Och strax senare står det, efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. En del som hör Jesus undervisa går därifrån, upprörda eller bedrövade. Det får vi tänka på när vi delar Guds ord. Vi vill förstås att människor ska tro och ta till sig. Men om någon inte tror, så behöver det inte betyda att vi sagt eller gjort någonting fel. Inte ens om den vi talar med har tagit illa vid sig. Eller om vi själva någon gång hör en medkristen säga någonting som gör oss upprörda eller ledsna. Då får vi tänka på, vad beror det på? Kanske var det vi hörde någonting som vi behövde höra. Kanske var det därför vi blev upprörda eller ledsna. När mannen går därifrån så kan det se ut som ett misslyckande. Men han har nu en annan insikt om hur det står till med hans hjärta. Om han hade fått höra evangelium predikat för sig, medan han ännu trodde att han hållit hela Guds lag och var en god människa, då skulle han ju svara, det som du talar om, det behöver inte jag. Som vi läser i Galaterbrevet, om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Men nu har han sett sin synd. Kanske kommer han senare att höra apostlarna predika om hur Jesus dött och uppstått och förstå att detta gäller också för honom. Då skulle han inte tänka att han inte behövde någon som dog för honom. Han skulle istället förundras över att det fanns frälsning för någon som av hjärtat inte kunde hålla Guds lag. Och det är ju alltid syftet när vi säger någonting som för stunden kan göra andra ledsna. Det är att visa någonting som är nödvändigt för att hjärtat ska förberedas. Jesus gör det i dagens text. Paulus gjorde det i sina brev och han skriver efteråt i ett annat brev. Även om jag gjorde er sorgsna med mitt brev så ångrar jag det inte nu. Först ångrade jag mig för jag såg att brevet gjorde er sorgsna om bara för ett tag. Men nu glädjer jag mig, inte för att ni blev sorgsna, utan för att sorgen har lett till ånger. Ni blev sorgsna så som Gud vill, och därför har ni inte tagit någon skada genom oss. En sorg efter Guds vilja ger en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. Och en sorg över synden som inte handlar om vad vi har förlorat i den här världen, utan om hur vi har förstört vår relation till Gud. Den leder till en god ånger. En ånger som leder till att vi tror och tar emot Guds förlåtelse. Så blev det för mottagarna av Paulus brev. Så har det blivit för många människor. Och vi vet inte om det kanske blev så också för den här mannen. Som just har talat om Jesus. Han som ivrigt sprungit fram till Jesus. Men sorgset gått därifrån. Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar. Hur svårt är det inte för de som har pengar att komma in i Guds rike? Och när lärjungarna blir förskräckta över dessa ord säger Jesus än en gång. Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Det är ju inte så att fattigdom är en förtjänst inför Gud som gör att Gud vill ta emot oss. Eller att rikedom i sig skulle vara en synd som stänger oss ute från Guds rike. Flera av de troende vi läser om i Bibeln, de var rika. Vi läser om Jobb och Abraham. De hade många ägodelar. Men de satte inte sin förtröstan till sina ägodelar, utan till Gud. Den som är rik riskerar att lita på sitt eget istället för på Gud. Den Gud som ger allt. Och den som ser sig som rik i andligt avseende riskerar att på liknande sätt inte se sitt verkliga behov. Alltså inte den som ser sin rikedom i Kristus, utan den som i sin egen godhet tror sig kunna äga det eviga livet. Ja, den som bländas av sin egen rikedom och godhet och genast blivit fattig, utan att inse det. Kristus säger till församlingen i Laodikea: du säger, jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik. Och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Alla som jag älskar till rätta visar och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om. Allt som skyller över de egna verkliga behoven utan att möta dem är egentligen bedrägeri. Varför är Sverige ett så sekulärt och i många avseenden gudlöst land? Är det inte så att vi kan lura oss att tro att vi har allt vi behöver? Vi har bröd för dagen, vi har teknik och säkerhet, vi har utbildning och fred och trygghet. Alla möjliga av Guds goda gåvor i överflöd. Och människor tänker sig inte längre behöva den Gud som har gett dessa gåvor. Hur svårt är det inte för den som är rik att gå in i Guds rike? Salomo säger: den mätte trampar på honung, men den hungrige tycker att allt bittert är sött. Ja, vem vill ta emot något som man inte tror sig behöva? Det är när man är hungrig, när man ser sin fattigdom i sig själv, när man förstår sitt behov, när man är beredd att ta emot gåva. Vi kan här lyfta fram en annan kontrast. Det är inte bara så att mannen först har varit ivrig när han springer fram till Jesus, men sen dyster och bedrövad när han går därifrån. Han har gått från att tro på sin egen rättfärdighet till ett visst mått av självinsikt. Om vi ser på platsen där Jesus befinner sig i, så är det naturligt att göra en annan jämförelse. Jesus är just på väg att lämna en plats. En plats där han just har välsignat några barn som burits fram till honom. För lärjungarna måste Jesus bemötande av barnen och Jesus möte med den rike mannen, som kommer så nära in på varandra, det är en tydlig illustration av människans situation inför Gud. De små barnen har burits fram till Jesus, men lärjungarna hade försökt hindra detta. Den rike mannen har däremot själv tagit sig till Jesus och till och med sprungit ikapp honom. Jesus hade kallat till sig barnen och genast välsignat dem. Den rike mannen däremot får höra vad Guds lag kräver. Och han har gått därifrån inte med välsignelse utan bedrövad. Jesus säger om barnen: den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och Guds rike tillhör sådana. Men om den rike säger Jesus: hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Den hjälplöse ges genast plats. Men den som tror sig klara av det på egen hand, han visas på sin egen oförmåga. För hur ska vi kunna betala vår väg in i Guds rike? Eller när man blivit kristen, kanske frågan kommer: hur ska jag kunna betala för att få stanna kvar i Guds rike? Ja, frågan glömmer i vilket fall vad det kostar. Den som är medveten om sin egen oförmåga och fattigdom i sig själv tar istället emot Guds gåva när den ges. Vi läser i Psaltaren: de litar till sina ägodelar och stoltserar med sin rikedom. Men ingen kan köpa sin broder fri eller ge Gud lösepenning för honom. Hans själs lösen är dyr. Den kan inte betalas till evig tid, så att han får leva för evigt, så att han får leva för alltid och aldrig se förgängelsen. När vi prövar oss utifrån Guds bud så ser vi att vi fortfarande brister. Vi vill göra det goda, men vi har ännu inte förvandlats så att vi skulle vara syndfria. Om Gud inte såg bort från vår synd, så skulle vi därför för varje dag bara öka på vår skuld. Man kan då inte tänka sig att man ska kunna betala med sina egna resurser för att komma in i eller få stanna kvar i Guds rike. Hur ska då vår skuld inför Gud bli betald? Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Det står att vi är köpta till ett högt pris. Gud har köpt församlingen med sitt eget blod. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta. Nej, det var med Kristi dyrbara blod. Som är blodet av ett lamm utan fel och brist. När lärjungarna nu är förskräckta av Jesu ord och frågar sig, vem kan då bli frälst? Då pekar Jesus på Guds verk. När man inte längre ser sin egen förmåga, då får man istället lita på Gud. Det gäller både betalningen för våra synder och hur vi ska kunna tro att Gud har gjort detta för oss. Att våra synder är betalda med Guds eget blod. Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Ja, det är Gud som lär oss att vi inte kan finna frälsningen i oss själva. Det finns människor som inte alls har velat se sin synd och brist. Och ändå genom Guds lag fått veta hur det ligger till. Guds ande har visat dem vad de innerst inne redan kunde veta. Att i sig själva är de förlorade. Det är inte vår förtjänst att vi inser det. Utan Gud överbevisar oss om det. Det är Gud som lär oss finna frälsningen i Kristus. Han vänder våra ögon från oss själva till Kristi kors. Där det blod som betalat hela vår skuld har runnit. Låt oss be att han alltid påminner oss om hur fattiga vi är i oss själva. Så att vi inte glömmer den sanna rikedomen. Amen.